Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Titta på MeToo nu till exempel. Det är ju precis vad det handlar om.
Att man ser trender nu, att forskarna har upptäckt att det börjar klättra ner i åldrarna redan vid 40, så har det börjat bli problematiskt att få jobb.
Den äldsta kvinnan någonsin som varit på Vogue Italias omslag nu i oktober.
Vad är det man missar när man exkluderar den yngre generationen?
Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar.
Hej på er och välkomna till ännu ett avsnitt av Friktionspodden. I vissa situationer skapas fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från människans ålder. Det kallas ålderism. Och det är precis det vi ska vrida och vända på idag. Hur samspelar vi och hur kommunicerar vi inom och mellan olika generationer? Med oss idag för att prata om just ålderism och åldersdiskriminering har vi John Mellqvist. Hej John!
Hej!
Hej! Du får jättegärna kort presentera dig själv.
Ja, jag heter John Mellqvist, jobbar som PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR. Och jag jobbar med både att hjälpa människor genom medier på olika sätt och ur medier ibland i vissa fall. Men jag jobbar också med framtidsfrågor och omvärldsanalys för våra kunder. Men anledningen till att jag är här är att jag är ju också väldigt engagerad i åldersfrågan. Jag har valt att bli det för att jag tycker den är viktig och den touchar också väldigt mycket av framtiden på många sätt. 45 år är jag för övrigt.
På tal om ålder.
Exakt.
Viktigt i kontexten.
Mm, verkligen. Att vara öppen med det.
Har vi någonsin sagt till våra lyssnare hur gamla vi är, Sevgi?
Jag berättar det. 25.
26.
Right. Siffror.
Nu har vi dem.
Mm. Och innan vi går vidare lite djupare in på det här ämnet med våra åldrar bland annat, så ska vi lyssna på en enkät. Jag och Sandra har pratat med lite människor i olika åldrar som har berättat om sina reflektioner när vi har nämnt det här ämnet.
Simone.
Angela. Jag och Sandra undrar, har ni varit med om åldersdiskriminering själva någon gång?
Ja, många gånger. Väldigt många gånger. Just för att jag är så, jag skulle inte säga mogen, men jag är liksom, jag har alltid hängt med äldre. Jag har inga vänner som är yngre än mig, så det har alltid varit liksom, jag är den lilla bebisen, den som måste skyddas. Och när det är egentligen jag som skyddar dem och ja, liknande.
Jag har varit med om att så här, jag har hängt med äldre och så har de sagt, ja men de här 92-erna och så... Och så säger de, fast vi menar ju inte dig och mig.
Ja, det är alltid så. Det gör lite ont att erkänna, men jag är lite dömande mot de som är yngre än mig. Vi har inte samma intressen.
Vad beror det på att vi liksom inte riktigt kan mötas i de olika åldrarna? Du var lite inne på det här med intressen, men vad tror ni generellt liksom? Eller vad beror det på för er?
Alltså, för mig, jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt tänkt vad det beror för mig. Men för andra, jag kan tänka mig, alltså, vi är ju flockdjur. Så det är så här, vi försöker leta efter liknader och skillnader mellan varandra. Så det är så här, ålder och kön och utseende är ju det första man går efter. Så jag antar det är det, för de är de mest självklara.
Har du någon gång upplevt att du har blivit dömd eller diskriminerad på grund av din ålder någon gång i ditt liv?
Ja, faktiskt inte.
Nej?
Nej.
Finns det någon situation som du kan tänka dig att det är vanligt att man blir diskriminerad på grund av sin ålder?
Jo, det kan vara så här när man är 50 plus framförallt och man söker jobb. Ibland man har ett jättebra curriculum, eller CV som man säger, och man får nej till tjänster bara på grund av man har fel ålder, man kan säga. Jag jobbar som handledare på ett program som sysslar med att hjälpa till de som söker jobb. Och jag upplever ofta att personer som är jätteduktiga får inte jobba på grund av ålder. Så enkelt.
Vad tror du att det beror på?
Jag har frågat till flera arbetsgivare. De tycker att det blir dyrare och mer frånvaro på arbetsplatser när de anställer personer som är 50 plus.
Jag tänker om man vänder på det, har du träffat på några människor som har blivit diskriminerade för att de är för unga?
Också. Inom vissa branscher. Då arbetsgivare kräver att personen ska ha inte bara utbildning utan också erfarenhet. Och då det är många duktiga, både killar och tjejer som har nyss slutat sina utbildning, som får inte jobb bara på grund av de har ingen curriculum som visar att jag har erfarenhet. Vilket jag tycker att det är dumt. För hur ska man få erfarenhet om man får inte chans att få jobbet?
Det beror på vilket samhälle man uppvuxit egentligen. Det är från min åsikt. Personer har olika åsikter, men här i Sverige är det lite konstigt att ungdomar, de gör mycket saker och de pratar mycket fulla ord på tunnelbanan, på bussen, och det är stor fel. Att de stoppar inte, eller de är inte någon äldre människa i tunnelbanan sätta. De bryr inte sig om någon andra. Och det är stor fel. Jag märkte det många gånger. Att i Syrien eller i Turkiet, när någon jättegammal ska sätta, eller alla de står för att varsågod sätta. Men här tyvärr inte.
Hej, jag heter Ingrid. Jag umgås jättemycket med människor som inte är i min ålder, eftersom jag jobbar fortfarande. Och där träffar jag ju folk som är mellan 25 och min egen ålder. Och det är positivt. Fantastiskt. Nej, men att det faktiskt är en grej just med att folk är unga, för att de tillför mig ett nytt sätt att tänka. Först ser man ju människan. Mm. Här är en människa som jag vill umgås och prata med. Mm. Men sen blir det ju en extra krydda att de är unga och tänker på ett annat sätt än mig. Det ger ju en extra dimension.
Ja.
Mm. Precis som folk kanske har någon intressant erfarenhet eller bakgrund som gör att det är. Det är också spännande att träffa människor med annan bakgrund som också tillför ett annat sätt.
Ja.
Självklart finns det skillnader. Erfarenhet gör ju att det är skillnader. Man kan ju höra saker ibland så här och tänka, ja, precis så där tänkte jag när jag var 25. Men det hindrar ju inte att man inte förstår varandra. Jag tror att ibland att företag som är kloka gärna tar in någon äldre. Där man känner att nej, men nu är vi i 35-årsåldern allihopa. Vi behöver vidga det där. Så att ja, både ja och nej. Vill du söka jobb, ett tungt jobb, så tror jag att man backar från en som är äldre. För man är rädd att man inte ska orka med och sådär. Men sen beror det helt och hållet på vad du har i bagaget. Mm. Vad du har för utbildning och så. Men det är inte helt ovanligt att man får ett jobb just för att man är 50.
Mm. Du vet inte vad det finns för förväntningar på dig som 67-åring och en mormor liksom.
Nej, det har jag inte riktigt känt. Eller jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig nu när jag dessutom blir pensionär.
Mm.
Förväntas jag vara på något annorlunda sätt den 1 januari? Jag tror inte det.
John, har du någonsin upplevt att du har blivit diskriminerad på grund av din ålder?
Jag har varit med om situationer där jag har liksom blivit kategoriserad utifrån ålder. Så det är väl snarare det jag kallar för ålderism. Alltså, och jag har säkert blivit åldersdiskriminerad utan att veta om det. För det är också en av mina poänger, att man gör ofta det här utan att prata om det. Man agerar någon slags, efter någon slags gammal föreställning som lever kvar ofta, och att man, just det att man väljer att sortera människor efter ålder. Så att det där är ju, det är viktigt tycker jag att skilja på vad som är åldersdiskriminering, som är ju olagligt. Det är ju en av 7 diskrimineringsformer som är listade. Sen har ju då alltså ålderismen, som egentligen handlar om att mer, alltså den lightare versionen av diskriminering, så att man kategoriserar människor och sorterar människor efter ålder på olika sätt. Stereotyperna som bara finns i vardagen lite grann, hur vi ser på varandra, att vi inte, men jag hänger inte med dem för de är inte min ålder, alltså, eller alternativt att vi ska in en ung här i det här arbetslaget, eller vi ska ha, vet att man tänker, vi ska göra något digitalt, så vi behöver någon yngre person, eller och nu ska vi leda det här stora projektet, då måste det vara en äldre person till exempel. De där sakerna är ju så väldigt vanskliga. Därför att det är situationer där, där man utgår ifrån hur, alltså en bild av hur det har varit, om ens det. Alltså det som är ålderistiskt, det handlar mycket mer om att bearbeta med kunskap, med information, med insikter och med diskussioner.
Jag skulle vilja fråga dig, vad tror du att det beror på att det är så här?
Jag tror att det har flera orsaker. Jag tror att en grundläggande orsak är att vi människor är ju flockdjur, som vi är intelligenta flockdjur. Vi vet att vi mår bäst av heterogena sammanhang, att det är ofta det som skapar framgång, det är det som skapar dynamik, när man liksom kompletterar olikheter, man blir starkare på det sättet. Men vi dras till människor som liknar oss själva. Vi har lättare att identifiera oss till exempel med människor i vår egen generation av olika skäl. Man kategoriserar väldigt snabbt just efter ålder. Och det är naturligt, därför att det är ett naturligt sätt att man snabbt relaterar till någonting. Det är lite grann min insikt också, att man måste prata om det. Man måste våga prata om det som är, kan vara lite obekvämt, det kan vara lite drabbande, det kan vara lite så här, saker som har gnagt igen, men som man har liksom hållit undan. Det är jätteviktigt att liksom få upp det. Titta på MeToo nu till exempel. Det är ju precis vad det handlar om. Man ger lite av sin integritet, man ger lite av sin egen personliga berättelse på något sätt, och så får man ju en enorm kraft av det. Alltså att man helt enkelt visar strupen lite grann, så får man ju sympati för det. Och sympati är en väldigt stark kraft som används allt för lite. Och jag tror just att ska man komma runt de här liksom åldersproblemen eller ålderismproblemen, då måste man sympatisera med varandra. Man måste se individer. Man måste se hela personer. Det har ju väldigt mycket att göra med att lära känna människor också. Om man tar sin egen mormor till exempel, så är det en person som alltid varit just mormor. Men skulle man se samma person om man inte kände henne på stan, så skulle man bara tänka, ja, där går en gammal dam. Liksom. Jag skulle vilja ha en balanserad diskussion kring ålder. Jag tror att man behöver prata mycket om ålder en tid för att kunna lägga det åt sidan och fokusera på andra saker som kompetens och förmåga och motivation och drivkrafter och sådana saker som är egentligen mycket viktigare. Alltså en del säger ålder är bara en siffra. Jag brukar säga att ålder är väldigt mycket. Det är väldigt mycket mer än en siffra egentligen. Det är liksom erfarenhet, det är självkänsla, det är självbild, det är kompetens, det är erfarenhet. Det är en rad saker som det handlar om. Och allt det där måste ju fram, och man måste värdera de grejerna. Det ska aldrig vara något negativt att ha levt ett år till.
En kvinna som vi pratat med i enkäten som berättar att så här, hon ska gå i pension snart, hon är ju mormor, hon är ju äldre. Men det är ju inte någonting hon själv reflekterat över, utan hon menar ju då på att så här, oj, jag vet inte vad jag har för förväntningar på mig bara för att jag är mormor. Jag är ju samma som jag när jag var 30 liksom.
Ja, men det är ju det. Man samlar på sig erfarenhet, och risken är att man inte ser det när man ser en, alltså när man ska ta till sig en ny människa som man inte känner, så tänker man bara in det yttre, det man ser. Men man besvärar sig inte ens med att lära känna hela personen och se vad den personen har att ge liksom.
Så ett gemensamt intresse skulle hjälpa.
Det är ett bra exempel. Alltså jag tror att man saker som gör att man kan umgås över generationsgränserna. Det var ju också en sån här grej som jag faktiskt intuitivt har drivit hela tiden i just den här mitt arbete med just åldersfrågan, som sen liksom blev belagt i den här stora studien som McCann gjorde. Det var just att om det är någonting som skär igenom alla frågeställningar som i alla svars liksom, kolumner som kom in och som syntes överallt genom hela stora undersökningen, så var det just att man behöver spendera tid med människor som är från andra generationer. Det är så man liksom kommer runt problemet. Sista man ska göra, det är bara sätta etiketter på det. Utan man ska bara se till att det händer.
Jag tänker så här, för vi lyfter det här med att det är viktigt att prata om det. Ja. Har det alltid varit lika viktigt, eller är det extra viktigt just nu?
Det där är en svår fråga. Vi är vid en slags vändpunkt när det gäller just alltså, synen på ålder. Därför att det är många saker som händer just nu som skär åt samma håll. Du har liksom forskningen som går hårt in på liksom att vända åldrarna till exempel. Det är en sån här grej som Silicon Valley-företagen jobbar med, att bota alla sjukdomar och liksom, allting som är förknippat med ålder experimenterar man med för att se vad är människan. Det är en naturlig liksom forskningsdrivkraft att säga, vad klarar vi? Hur långt kan vi komma? Varför ska vi bli sjuka och dö? Liksom? Nästan alla allvarliga sjukdomar idag är ju åldersrelaterade. Därför finns det ju då företag som Calico till exempel i som just forskar på bara åldersrelaterade sjukdomar, som ägs av Google för övrigt. Mm. Så det är en faktor, men som gör att liksom man det kastas om. Sen tror jag också det här att det har kommit fler och fler insikter om att vi blir friskare högre upp i åldrarna nu. Alltså en 70-åring idag är långt ifrån vad 70-åring var för bara ett par decennier sedan. Man är mycket mer kapabel att göra saker och mycket mer inställd på att göra saker. Och möter man då motstånd, ja då blir det ju debatt liksom. Det där gör ju sitt till. Alltså att äldre människor blir mer informerade, kan göra mer saker, de är friskare, piggare rent fysiskt liksom. Lever andra typer av liv också. De lever inte sin ålder, utan de lever det liv de vill leva. För att de kan det. De är ofta ganska bra, eller många har i alla fall ganska gott ställt fortfarande. Och det är de som driver utvecklingen framåt har ju det. Så att därför så blir det ju en helt annan bild som målas upp. Och det går rätt fort.
Jag tänker på att så här, du sa att ja, men då möts det av något som skapar debatt. Mm. Då är det så här, den normativa bilden vi har av en äldre krockar med hur äldre känner sig. Är det ja. Det du menar?
Ja, absolut. Och pensionsgränsen nu är ganska, den diskuteras ju nu och kommer ju förmodligen höjas. Och det där skulle jag säga, det är ju ett försiktigt steg. Alltså det, men det är ju ett självklart steg. Det finns liksom ingen anledning att stänga ner folk. För det är faktiskt det man gör ofta när man pensionerar. Och många människor känner sig nedstängda och nedstämda när de inte får jobba längre idag. Just en människa som får en ny möjlighet får ju en helt ny energikurva. Mm. Och jag tror helt enkelt att mycket av, om man nu pratar om liksom att vi ska leva ännu längre och så vidare, kommer så att säga att katalyseras av att människor tar nya steg sent i livet också. Så att det kommer bli en ännu större effekt av det, skulle jag tro. Så att det är ju liksom i den delen av ålderscykeln eller ålderslinjen, eller vad man kallar det för, kurvan. Mm. Sen har du i andra änden, så har du ju unga människor idag som är, alltså man pratar om barnentreprenörer och alltså väldigt unga människor som gör otroligt stora projekt och som är väldigt, också väldigt mycket mer kapabla. De är också mycket mer digitala från början. De är också mycket mer vad ska man säga, har mycket större möjligheter att liksom sätta igång saker och gör det också. Tar sig för självklara tidigt. Spränger gränser på olika sätt. Så att det där är ju också en väldigt stark trend. Så att i båda ändarna så har man liksom generationer som är väldigt aktiva och liksom både villiga och kunniga när det gäller att göra saker.
Vad konkret är det för normer och beteenden som generationer emellan som påverkar den här ålderismen?
Nej, men det är väldigt mycket bilder också. Att man tänker sig mentala bilder. När man tänker på en viss åring så tänker man ju på, man får en bild i huvudet liksom. Och det är de bilderna som är så viktigt att förändra, och det är de bilderna som håller på att förändras nu. Och där gör ju faktiskt reklam och mediebilder och så vidare gör ju jättestor skillnad. På samma sätt som när man ska skildra andra länder så visar man ju ofta stereotyper. Det är väldigt lätt att det blir stereotyper av andra länder istället för att visa liksom den verkliga, sanna bilden som man egentligen bara ser om man åker dit själv. Men man vill ju ofta, det finns ju ofta en vad ska man säga, en instinkt att liksom vilja kategorisera någonting. Och det är det som man, då hänger man upp tanken på olika markörer på något sätt. Och de markörerna är ju så viktigt att förändra. Men nu så ser vi ju till exempel äldre modeller till exempel slår igenom i reklam nu. Alltså du har ju, men Lauren Hutton har ju fått en ny vår verkligen, och hon har ju prytt omslaget på den äldsta kvinnan någonsin som varit på Vogue Italias omslag nu i oktober 73 tror jag. Och hon har visat underkläder för Calvin Klein, och alltså det är såna saker som inte skulle hända för 5-10 år sedan liksom. Men och du har May Musk då, alltså Elon Musks mamma, som aldrig har sig själv att jag aldrig varit så efterfrågad som jag är nu sen jag slutade färga håret och är liksom 69. Och nu så är det väldigt mycket att man visar upp de här äldre modellerna, för man vill visa liksom någonting nytt. Alltså, alltså att man vill ta ett progressivt steg och att man vill liksom särskilja sig på det sättet, och att man har insett att unga människor inspireras ju av att se äldre människor som tar ut svängarna. Det är ju härligt liksom. För att det kan man ju sätta sig in. Vilket liv vill man själv leva när man är där? Det är ju inspirerande i sig. På samma sätt som att under väldigt många år så har unga människor inspirerat äldre människor.
Jag tänker på det, för du pratar ju väldigt mycket om förändring nu.
Mm.
Tror att, utan att lägga in någon önskan, tror att det kommer ske en stor förändring? Och vad, eller har du sett några liksom andra stora förändringar redan nu? Och vad är det för något i sådana fall?
En stor förändring är att det pratas mycket mer ålder. Världen över så har det liksom blivit en mycket större och en stor och viktig fråga. Alltså, som jag nämnde, det handlar inte bara om, det är ingen äldre fråga, utan det handlar om liksom alla åldrar. Men det finns ju många intressanta exempel. Alltså nu, man väljer, alltså Robert De Niro ska ju spela nu i The Irishman, som är nya Martin Scorseses nya filmprojekt för Netflix. Alltså ett drömprojekt. Han har jobbat i decennier med det här. Jag tror han par decennier med det här projektet. Nu har fått ihop sitt drömteam med Al Pacino, Robert De Niro och Joe Pesci skrev på precis. Och så Scorsese regisserar ett maffiadrama om The Irishman då. Och det intressanta är då att då ska Robert De Niro 74, han ska de-age, alltså de digitalt mer än halvera sin egen ålder för att de ska göra flashbacks då till när han var ung. Det är fantastiskt, men det är, så att man, det är ju väldigt mycket, och jag brukar säga att det som händer i Hollywood är ofta ett väldigt bra lackmuspapper på saker som är på gång. Alltså. Och som jag nämnde tidigare så håller man ju på att tänka tanken att kan vi vända åldrandet och så vidare. Och nu sker ju det på film.
Jag tänker på, för jag läste en artikel om en forskning som har gjorts angående vid just rekrytering.
Mm.
Och att forskare tidigare har liksom satt det här vid runt 50, så har det börjat bli problematiskt att få jobb. Eller det var 55 tror jag.
Mm.
Att man ser trender nu, att forskarna har upptäckt att det börjar klättra ner i åldrarna redan vid 40.
Mm.
Och jag tänker då, vi som är 25, om 15 år, hur tror du att det ser ut då? Kommer vi möta på den här ålderismen då? Eller hur tror du? Om du får...
Jag är optimist. Så jag tror att vi kommer att successivt lära oss det här, och vi kommer bli bättre på att lära oss nya saker. Och att lära sig nya saker är ju en av de grejer som företag och företagsledare uppskattar mest. Det är det som gör att man kommer vidare. Alltså om man tar en ingenjörsexamen till exempel, så hade ju den, jag menar typ 50-talet sånt där, då kanske den var värd, alltså den kanske höll i 20 år liksom. Så var liksom kunskapen adekvat liksom, och hållbar. Idag pratar man om, läser jag senast, man pratar om 3 år liksom, på en toppexamen. Sen är själva den baskunskapen inte intressant längre i sig, utan då är det mer så här saker som typ, ja men jag lärde mig kritiskt tänkande, och jag lärde mig att ta in stora informationsmängder och presentera saker. Alltså det är på den nivån. Men det liksom det innehållet, det har liksom blivit väldigt snabbt blivit redundant alltså, och överflödigt. Och det i sig är ju en stress för många människor. Tänk att säg då att den människan har någon som också investerat väldigt mycket tid och pengar i en lång utbildning och inte säker då på att få jobb. Google har ju sagt det för övrigt, de sa ju det för ganska länge sedan till och med, att de vill ju inte ha ens toppstudenter från toppuniversitet i världen, därför de tyckte inte att de var tillräckligt liksom ödmjuka inför ny kunskap. De kände med att de har redan fått den bästa utbildningen, varför ska de lära sig nya saker? Alltså lite den attityden som de hade märkt, tyckte de. Så de sa att vi tar hellre en person och utbildar från botten här. Det är liksom deras sätt. Men det jag tycker det säger någonting när uttaget att sådana attityder börjar komma från de största bolagen i världen, att det är en signal att hur snabbt det går och hur viktigt det är att man ska aldrig, alltså en utbildning är alltid bra, men man ska, tror jag, man ska också fokusera framåt, så att det liksom handlar ju väldigt mycket, alltså hela livet är liksom en inlärningskurva. Företagen kommer bli mer och mer bli utbildare också, ska jag säga. Det är också en trend, och att man kommer bli mycket mer self-learning, man kommer bli mycket mer att man själv tar reda på saker och faktiskt går hela utbildningar på nätet.
Att man blir en lärande människa, oavsett vilken ålder man är helt enkelt. Och då spelar det inte längre någon roll, tänker jag, vem man möter. Om det är en yngre eller en äldre, det är bara perspektiv. Det är ju också något som hon, Ingrid, som jag pratar med, kommer in på.
Mm.
Mycket så. Men jag tänker på, det här är också en person som vi har pratat med, som pratar om den ekonomiska aspekten i att ta in någon eller att inte ta in någon som är yngre eller äldre. Att så här, det kan vara... Han säger att det kan vara att en yngre inte får ett jobb för att den bara har pluggat och inte har arbetslivserfarenhet. Vilket blir fel för att så här, det är ju där den ska få det. Och sen att inte ta in någon som är äldre på grund av att det finns kostnader med det. Liksom. Precis. Så det är så här systematiska runt det behöver, det är ju inte bara, tänker jag, vårt tankesätt, utan någonstans behöver också hela strukturen för det komma och efter.
I båda fallen du räknar upp så är ju mod en faktor. Alltså att våga satsa på en människa, alltså att våga tro på att en människa klarar saker är ju det absolut viktigaste. Och jag tror att det är väldigt vanligt, men det är också väldigt vanligt att man inte vågar lita på det, utan att man bara går på det man ser på pappret. Och ännu värre så träffar man inte ens personen, utan man bara går på man tittar på de här några sådana faktorer där ålder just är en faktor, och så tänker man, aha, vad får jag då liksom? Och så jämför man med de människor i den åldern som man själv har erfarenhet av, som är ganska få, därför att man vanligtvis umgås med människor som är alldeles för ofta i sin egen ålder. Så att allting hänger ihop.
Selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du har ju varit inne lite på olika trender och framtiden och sådär. Men ser du några andra trender? Kan vi baka ihop de här trenderna? På så här, vad är det vi ser i världen just nu som pekar mot en framtid som vi har pratat om?
Nej, men bara i USA så räknar man ju med att på 30 år så kommer andelen 65 plus bli dubbelt så många. Det vill säga att man kommer gå från, idag tror jag 8% ungefär är 65 plus i USA. Då räknar man med att 16% är det. Och det kommer ju göra jättemycket för hur liksom, ja, men tänk på alla företag som ska rikta in sig mot den här fördubblade populationen, och att det kommer synas i reklam, det kommer synas i marknadsföring. De här människorna kommer på olika sätt ju inte bara sitta stilla, de kommer göra saker, de kommer att starta företag, det kommer att förändra liksom bilden. Så där har du en sån trend, en sån utveckling som kommer att förändra väldigt mycket. Det är faktiskt helt hur demografin förändras. En annan demografiskt skifte som faktiskt sker redan 2020, det är att då kommer vi vara fler personer på jordklotet som är över 65 år än som är under 5 år. Det är första gången som det sker. Så det är ju,
vad innebär det då för oss?
Nej, men alltså det är egentligen bara signal om att planeten blir äldre. Alltså det är synen på ålder och vad ålder är som börjar bli gammal. Alltså när vi tänker på en människa, vilken som helst, så kommer vi tänka på en äldre människa. Om vi ska tänka på en random människa så kommer vi tänka på en äldre människa längre fram, därför att snittmänniskan är liksom äldre. Och det är väldigt mycket hur man tittar, alltså över tid, när man tittar på gamla filmer och sådär, så är ju människorna generellt, de ser ju äldre ut. Det är små tanter och små farbröder som är kring 30 liksom. Och det är väldigt mycket för att man agerar sin ålder mycket mer, och man kliver in i en tant- och farbror-roll mycket tidigare. Nu är det precis tvärtom. Nu lever ju Nu senast var jag Silver Snipers, äldre människor som kör gaming. Mm. Väldigt passionerat liksom, och som har ändå en mentor som är en väldigt skicklig gamer som ska liksom se till att de blir top notch. Och det är helt härligt att det händer, för men det är också så här, det är ju signaler om att vi behöver tänka om egentligen. Men det är också för att ge oss en tankeställare. Nu kom en ny reklam nu som jag vet inte, såg den här med om vi ska, den här reklambyrån som visionerade kring om vi, så här, hur reklambyrån ser ut när vi ska behöva jobba tills vi är 80 år. Och så hade de väldigt gamla människor som hade strategimöte i ett konferensrum. Rätt kul faktiskt. Och där de också, det visar ju också hur mycket ålder är på tapeten.
Men kan det inte finnas en risk att så här, om vi börjar skapa en norm om att så här, den äldre är den nya 30, ja, så kommer de som kanske inte känner sig som 30 när de är 70 att känna sig förminskade.
Nej, men poängen är att så länge man har siffror som måttstock, då kommer det aldrig bli rättvisande. Därför att om man tar kronologisk ålder som vi är så väldigt kära i att jobba med, så är den helt, den är helt, vad ska man säga, den är inte relevant längre. Om man pratar biologisk ålder, det vill säga att hur, liksom, hur din kropp mår, hur din själ mår, hur du liksom, hur du känner dig. Det finns ju många åldersbegrepp, men om man tar de två och bara jämför dem, så kan det ju skilja liksom, på en 70-åring kan det ju skilja många decennier i biologisk ålder. Det vill säga att om man säger att det är det nya 30, då jämför man med ett annat liksom, en annan numerär ålder som också kan vara oerhört varierande. Så därför så är det ju egentligen, så är det ju, vi har ju satt oss i en sits där vi måste jobba med siffror därför att vi har personnummer i det här landet, och man ska hela tiden använda dem, så att det kommer upp väldigt tidigt i alla diskussioner. Vi såg Skavlan med Kim Cattrall.
Nej.
Som från Sex and the City som var där. Hon är 61 nu. Hon berättade att hon tackade nej. Hon var väl kring 40 när hon fick förfrågan om hon skulle vara med i Sex and the City. Hon tackade nej för hon tyckte att hon var för gammal. För att hon tyckte det var sån åldersstress i Hollywood och så vidare. Och hon har liksom bara på något sätt blivit starkare därifrån. Och nu när hon är 60, hon känner sig liksom, hon känner sig mer stark än någonsin liksom, och fullständigt självklar. Och man fick ingen anledning att tvivla på henne när man, alltså, hon var väldigt liksom, ja, men så här, markerade verkligen tydligt att så här var det. Och jag tror att det är jättevanligt. Jag tror att det är många som känner så. Återigen, det har mycket med det här med att vi lever andra liv idag. Och jag tror att många kring, till exempel kring 60, när man tidigare då började tänka på pension och hur, liksom, hur ser det ut och vad händer nu och liksom, ska man börja trappa ner och såna saker, så är det många som känner, ja, men det är ju nu man är liksom redo för nästa steg och vill göra något helt nytt.
Men det är någonting som slog mig nu att alltså om man har familj och är äldre, och har barn som börjar växa upp, som kanske börjar lära sig nya saker, som börjar så här ifrågasätta ens kunskap eller ifrågasätta ens sätt, det kan ju skapa friktion, om man säger så. Alltså så här, jag är i mina kanske bästa år och har känt att jag har kämpat för någonstans där jag är nöjd att jag är, och sen så kommer 18-åringar som dessutom är mina barn och bara, fast det där är inte, det där är inte det rätta sättet.
Det händer hela tiden, kan jag säga.
Ja.
Det är part of the game med att vara förälder, men däremot så det kan ske på ett kärleksfullt sätt. Det är samma sak på en arbetsplats, så är det ju det här gnabbet som är lite grann mellan olika generationer. Det här liksom, ja, men du förstår inte, är du för gammal, vet, att man gör lite skämtsamt sådär, eller att ja, men ni unga sprättar kan,
eller tvärtom, att så här, äldre typ mot så här, men du var inte ens född när den här filmen kom.
Absolut, allt det där. Nej, men alltså, jag menar att det här lite gnabbet, det kan vara väldigt kul och charmigt och liksom, behöver inte alls vara jobbigt, men det är en väldigt hårfin gräns till att när det går över. Jag är mer oroad för det som inte sägs och det som liksom bara händer, och som de här dolda greppen, de är mycket farligare och liksom mer osympatiska. Det här gnabbet, det har alltid funnits. Det kommer alltid finnas, tror jag. Att det här liksom att man inte, att man, alltså man gör olika val och man lever liv på olika sätt i olika generationer. Det är bara liksom fakta. Men poängen är ju att det är bra att det är så. Det är bra att man har, om man har ett företag och ska representera en massa människor där ute och nå dem, då måste man ju också ha ett brett spektrum av erfarenheter i huset. Annars är det ingen idé att organisera sig överhuvudtaget. Då kan man lika gärna göra allt själv.
Vad är det man missar rent konkret när man exkluderar den äldre målgruppen?
Man missar ju erfarenhet, kort sagt. Man missar ju en människa som har levt, som har en massa kunskaper om ditt och datt. Men också som har den här, skulle jag säga, naturliga instinkten som kommer mer med åren att ta hand om människor runt omkring sig. Du säger att den här mellanmänskliga kvaliteterna som är så oerhört viktiga idag när människor bränner ut sig väldigt allt för ofta. Framförallt unga människor som kör för hårt. Jag känner många rekryterare som vittnar om det där. Just att när man rensar ut äldre människor och man bara har alla en ganska åldershomogen liksom, kår i företaget, då finns ju ingen fråga liksom om så här, som ingen som har gjort det här förut eller som kan lägga en hand på axeln och säga att du tar det imorgon liksom. Det här är bara ett jobb, sov gott. Det finns inte den reflexen, den kommer senare i livet. Alltså jag har faktiskt gjort en undersökning själv, eller blev sponsrad med en undersökning där vi just kom fram till det, att man jämförde 90-talister och 50-talister, och det som 50-talisten fullständigt utklassade 90-talisten med, det var just det här att bry sig mer om hur omgivningen mådde. Liksom. Att det var att organisationen funkade och att alla mådde bra. Liksom. Det är så oerhört viktiga saker som lätt tappas bort i en prestationsinriktad organisation. Men det är jättebra att det är prestationsinriktat, men jag tror att man skulle som kunna överbrygga stressperioder och tillfällen där det, liksom är, där det är extremt hård belastning genom att ha ett lugn i någon människa. Och jag tror att den människan är mer sannolikt än äldre människa.
Men jag tänker också på det här att exkludera äldre. Mm. Och så finns det den här, jag har ju känt att jag blev exkluderad för att jag har varit yngre.
Mm.
Och framförallt för att jag har varit tjej och varit yngre. Och tampat liksom med det. Och jag tror många relaterar. Vad är det man missar när man exkluderar den yngre generationen då?
Det är jättemycket. Alltså, jag tror mycket handlar om attityder. Också attityder till jobbet, om man tar på arbetsplatsen. För arbetsplatsen är ju så central och viktig för hur vi mår och hur vi står. Liksom. Så att därför så är det bra att kretsa kring just arbete. Men att exkludera yngre, då man tappar ju ofta, det som är härligt med yngre människor, det är att man ofta bara kör. Man är liksom, man är orädd och man är obrydd, man liksom, ja men aha, det funkar inte, men jag fortsätter, vi ses imorgon liksom. Man är väldigt sådär, man vill bara, man gör klart saker, man lägger inte ifrån sig det, och man är väldigt naturligt liksom nyfiken. Sen är det klart att sen har du ju alla de här, den här spetskompetensen som är ganska liksom ny och så vidare, den kommer ju naturligt till ofta till liksom unga människor, eller människor får anstränga sig lite mer för att liksom ta in den, men det är fullt möjligt. Men det finns ofta, det är bara att titta på sina egna barn liksom, så ser man hur de liksom, bara hur de håller i telefonen skiljer sig liksom. Det är ju på samma sätt om de har män och kvinnor i organisationen och så, där, så det är, alltså man mår bra när det är liksom när det finns vida spann. Och jag tycker man ska sträva efter, jag brukar säga att det är bättre att titta på en bra åldersspridning mellan liksom yngsta och äldsta än att titta på snittålder.
Jag tänker på den här situationen, eller de tillfällena den yngre generationen drabbas av ålderism. Är det någonting som har uppmärksammats i media? För jag tänker det är väldigt aktuellt nu som vi har pratat om det här med den äldre generationen och hur vi bemöter det i media och sådana saker, och genom reklam och PR. Har du sett något, alltså tendenser till det kopplat till den yngre generationen?
Absolut, jag vet inte, såg ni Så mycket bättre, har ni kollat på det? Såg ni Sabina Dumbas när hon berättade om när hon var i Los Angeles, och hon är sån här råtalang liksom, fantastisk sångerska då, och hon åkte dit och skulle spela in, hon ville spela in musik och prata musik, punkt liksom. Men hon fick ju bara frågor om sin ålder. Och det gjorde att hon blev ju liksom, för hon var ju, det var ju, det här var några år sedan, hon var ju 20 år och sånt där. Men hon var ju liksom redan en mogen sångerska liksom. Hon var ju en fullfjädrad artist liksom. Hon blev förbannad och skrev den här låten Not Too Young, som just baserades på det. Och det tycker jag också var sådana här tecken i tiden, att liksom att den att det lyftes fram. Jag menar, apropå det här med liksom att unga människor är ju väldigt kapabla, de ska inte behöva prata utifrån sin ålder. Det var ju samma sak med Robin när hon slog igenom. Så var hon också, ja, det är hon, den där barnstjärnan liksom. Det här med liksom unga i businessvärlden och i företagarvärlden, så har det ju tror jag, alltså det finns en enorm kraft i liksom unga människor som vill göra massa saker, men som i de här linjeorganisationerna som fortfarande råder, som blir liksom blockerade, som skulle man, ja, inte kommer få den fulla potentialen tillgodosedd. Och där tror jag helt enkelt, det diskuteras ju redan, eller man experimenterar ju där med nya organisationsmodeller som är mer, stämmer mer mot digitala bolag och så vidare, som är mycket mer, som är plattare och som är mycket mer eget ansvar och så vidare. Och det tror jag också kommer bli nyckeln, för att de här gamla organisationsmodellerna är väldigt liksom boxiga, alltså de stänger ju lätt in människor, och där drabbas ju unga människor som då inte har arbetslivserfarenhet nog, de får ju bara precis sin lilla box liksom, fast de har mycket mer att ge. Så att där tror jag till exempel att, jag menar, många konsultföretag är ju bättre, för där kan man ju liksom snabbare avancera. Så det tror jag också kommer utvecklas.
Vi har ju tagit in perspektiven om hur det såg ut förut, vad vi tror om framtiden och nutiden kopplat till trender och normer. Jag tänker också att vi har någonting i vårt samhälle som påverkar oss väldigt mycket, det vill säga våran lag och de ramarna och strukturerna som de medför. Och till exempel bara så här, 2009 så blev det ju en ny diskrimineringslag. Det vill säga lagen som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Oavsett vad man har för kön eller könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det är också funktionsnedsättning och sexuell läggning och också ålder. Och det var ju, ålder var ju en sån punkt som kom till då. 2009. Sen har det då fortsatt genom åren att våra lagar och de strukturerna har gett oss stöd kopplat till ålderism. Till exempel 2013 så diskrimineringen på grund av ålder var inte bara förbjuden inom arbetsliv och utbildningsområden, utan utvidgades och gav stöd kopplat till varor, tjänster, bostäder, andra allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och hälso- och sjukvården och så vidare och så vidare. Och så fortsätter det ju, och till och med i år, i början på 2017 så blev det inte bara lag att man ska främja lika rättigheter och förebygga diskriminering inom ålderism, utan det är också krav på aktiva åtgärder. Och det sker ju konstant att vi får hjälp av våra lagar i det här. Hur tänker du kring de här? Är det viktigt att vi har de här? Behöver vi fler lagar, eller kommer normerna ta över, eller vad är det som kommer ske?
Förhoppningsvis så gör ju lagen nytta, alltså det vill säga att förhoppningsvis så påverkar ju lagen vårt beteende. Så brukar det ju vara. Det är ofta så att det går i växelspel där, alltså lagarna skapas ju baserat på de normer som vi har anammat sedan en tid, som i sin tur baseras på det beteende vi har anammat sedan en tid, och som i sin tur baseras på de åsikter och de tankar vi haft. Så att allt det här håller ihop, och när man sätter en ny lag, det påverkar hela debatten, det påverkar hela den liksom officiella ställningstagandet, vilket ju en lag ju är, byter punkt liksom, eller då det förändrar ju beteendet, det gör ju det, så att jag tror att det kommer göra en hel del. Sen tror jag att det finns ju alltid sätt att smyga runt lagen som är problematiskt, och det är det med att ålderismen är ju det här, bara att man liksom tänker tankar kring hur man är i vissa åldrar och hur man, och det är det som gör att man liksom på olika sätt, för med lagen kan ju inte styra hur mycket som helst, utan mycket tror jag måste styra upp i våra knoppar, alltså vi måste tänka om på många sätt. Och jag tror mycket mer på, i grund och botten tror jag mycket på insikter och incitament, och förändringar sker, och jag tror väldigt mycket att det måste komma inifrån. Det måste vara insiktsdrivet. Det måste komma, man kan inte tvinga på människor saker, utan människor måste själv fatta att det här är viktigt. Alltså miljö, klimat, beslut, sopsortering, allt sånt här är liksom sånt som, det ska kännas lite jobbigt att göra fel, det ska kännas kul att göra rätt. Så det måste komma bra koncept som vi, som guidar oss att göra rätt saker. Jämställdheten, samma sak där. Alltså när män börjar driva liksom föra kvinnors talan, det är då det börjar bli effekt, därför att då kommer det liksom inifrån de som behöver höra det. Och då, man har lättare liksom att lyssna på, återigen då, de som är lite mer lika sig själva. Män har lättare att lyssna på män. Yngre människor måste lära sig föra äldre människors talan i olika sammanhang, och äldre människor måste gå i god för yngre. Alltså det är sådana saker som kommer ge effekt. Om annars får du de här klickarna som bara pratar egen sak, och det leder bara till högre murar mellan och större avstånd mellan åsikter, och att man bara gynnar sig själva. Det är därför som jag tycker det är så viktigt att den här åldersfrågan inte får bli just en äldre fråga, utan att det ska handla om, man ska prata åldersstort liksom, och att unga människor tycker det är lika viktigt och kul att driva frågan som de som är medelålders eller äldre.
Jag tänker de här lagarna är lite som ramar och strukturer för vårt samhälle, där vi någonstans kan skapa oss de här uppfattningarna och bygga inifrån. Om du fick så här önska fritt en ram och en struktur, det vill säga en lag, vad skulle det kunna vara? Eller tycker du att det är bra som det är nu?
Helst vill man ju att människor ska göra rätt utan att ha en lag. En sån där sak som, jag har ju en hypotes som lite bygger på att om man ska få en bättre, liksom, en bättre syn på ålder, om man ska få en bättre, minska ålderismen, så tror jag att en strategi för det skulle kunna vara att säga att regeringen gör att det blir billigare för företag att anställa äldre människor, så att de fattar att det liksom finns en affär i det och börjar inse, för då kommer de snabbt fatta, då gör de testar det, de vågar prova, åh, det här gick ju bra, jättebra, och då gör fler det, och på sikt då så normaliserar man bilden av hur ett fungerande företag ser ut, så att det innehåller alla åldrar. Det i sin tur gör att de som är yngre än de här äldre, alltså de som är min ålder, som är kanske 45 liksom, och inte 65, de kommer inte bli lika oroliga för att byta jobb, för de känner så här, men de anställer ändå 65-åringar, så att 45-åring kan ju inte ha några problem att få jobb. Mycket psykologi alltså. Och då, om de vågar flytta på sig, då kommer de lämna plats för yngre människor som kommer in i företag, det vill säga de som är kanske 25 som behöver jobb, alltså den här, så här ungdomsarbetslösheten som är ett annat problem. Så jag tror att den här kedjeffekten hänger ihop, så att genom ett incitament för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, som vi kanske vill fortsätta jobba men inte riktigt får det, kan man uppmuntra det, så tror jag att det kommer att gynna hela skalan av ålder. Så att det skulle kunna vara en sån där grej som jag skulle vara intressant att testa. I Japan till exempel så där hjälper ju, för de har ju ett problem med att de har ju väldigt en åldrande befolkning, och väldigt liksom, de behöver ju få in unga människor i företagen. De har ju liksom problem med åldersspridningen på den kanten. Och där har ju företag börjat hjälpa seniorer att starta företag. Alltså företagen coachar sina egna anställda för att liksom komma vidare att starta företag, så att unga människor kan komma in liksom. Och det är ett sätt liksom att lösa, men jag tror att det behövs den här typen av liksom idéer, incitament att liksom ta hand om och coacha sin personal vidare, för att liksom, och faktiskt också från officiella håll, alltså från regering och så vidare, att liksom med ekonomiska styrmedel, alltså så att man triggas att anställa underrepresenterade grupper som just äldre.
Vi håller kvar vid ålder som utgångspunkt. Och så tänker jag på att det är många myndigheter nu som skriker efter arbetskraft. Och att det är många myndigheter som har brist på arbetskraft. Och så pratar man jättemycket om att man kommer behöva rekrytera stora mängder av arbetskraft i framtiden. Kriminalvården måste anställa 120 personer om året, läste jag någonstans. Vilket är väldigt många. Vad är det då, om man tänker på hur ett varumärke eller en myndighet ska någonstans här branda sig själv, hur kan man använda ålder som ett redskap i den här soppan för att någonstans få människor att vilja jobba hos dem i de här myndigheterna?
Nej, men jag tror att en sån här enkel sak som att tala om att man ser positivt på sökande i alla åldrar, eller att man att vi strävar efter en bra åldersspridning i vår organisation, eller att man bara signalerar att man, bara genom att återigen med bilder kan man ju bara visa vilken typ av människor som man behöver, och behöver man då, känner man att man vill signalera mot äldre att det här är ett jobb som man faktiskt kan söka, och då kan man visa upp en äldre person, fast på ett sätt så att det inte känns stereotypiserat, utan så att det känns liksom lite spännande också. Så det tror jag att att få liksom en viss åldersgrupp känns välkommen. Det kan också vara att jag har en väldigt, liksom ett åldrat företag. De kan behöva motsatsen. De kan behöva visa att det här är någonting för yngre att söka. Så att det gör det inspirerande. Och det, då är bilden väldigt bra redskap.
Ja. Öppna upp och inte begränsa på grund av ålder.
Men det är som bra kärna. Det är, liksom, det är så lätt att återkomma till oavsett egentligen vad man berör. Mm. Då tänker jag också på det här med han som vi pratar med i enkäten som berättar om. Han har växt upp i en annan kultur. Och upplever att i Sverige så är ungdomar mer respektlösa än i hans kultur. Att så här, när man kommer och sätter sig när man ska sätta sig på tunnelbanan så är det inga yngre som erbjuder plats till de äldre. Och så vidare. Tar han upp som ett exempel. Mm. Och det är också intressant att det finns ju så här olika saker man associerar med olika åldrar i olika kulturer. Mm. Och det har vi ju också i Sverige. Liksom. Vi har ju olika kulturer som ser olika på olika åldrar. Hur ska man kommunicera däremellan?
Jag faktiskt lyssnade igår på finansministern på ett seminarium och då ställde jag faktiskt en fråga till henne just kring det här med vad regeringen kan göra för att förbättra situationen för de vill ju att man ska jobba, alla som kan jobba ska jobba i deras mantra då, och då frågar jag liksom, om det nu är ert mantra, vad kan ni göra för att alla äldre människor som vill fortsätta jobba ska kunna få göra det? Hon fick den ju frågan direkt på uppstuds sådär, så sa hon ju ändå att det handlar om synen på äldre, det är det som är viktiga i det här fallet, synen på äldre, synen på ålder, och att man faktiskt kan jämföra med USA där hon har spenderat tid då, att det är en helt annan skillnad på Europa och USA när det gäller synen på ålder. Och det är många som beskriver det här, just att det liksom är natt och dag mellan kontinenterna. Och Asien är ett annat exempel, just där man har, det finns en annan grundrespekt i vissa länder och på vissa ställen. Jag menar, i Storbritannien och USA så säger man senior citizens istället för pensionärer. Mm. Jag tycker att det är sånt oerhört, det är så mycket mer liksom energiladdat ord. Pensionär låter ju trött och slitet på något sätt. Medan senior citizen, det låter ju som du har bidragit, du har någon slags värdighet i det. Och liksom, det finns en aktning i det som jag tycker är. Det behöver inte vara liksom att man lägger sig platt för människor som är. Det är inte det jag säger, men jag menar att det finns ändå någon slags respekt i ordet, som jag tror att ord betyder väldigt mycket.
Men återigen då, så här, dra det till att så här, det ska inte heller bara vara för att det är en person som är äldre, utan det ska också vara för att den här personen är den personen är, den råkar vara äldre och då råkar den vara.
Verkligen, ja. Det håller jag helt med om. Jag tror bara att man blir väldigt mycket det man kallar sig.
Ja.
så att är man, kategoriseras man under ett visst ord, så är det mycket bättre att det ordet är positivt laddat. Så att man uppnår någonting, än att det är negativt laddat som trycker ner. Och så att jag behöver liksom generera och inte degenerera människor.
Jag och Sevgi pratade om häromdagen, det här med att man har respekt för sina mor- och farföräldrar och för sina föräldrar. Och att det, så ska det också vara. Och att det, men ibland från den äldre generationen, som vi är den yngre generationen, så saknas det ibland en förståelse av där vi är idag. Lika mycket som att det ska saknas förståelse från oss unga i den äldre generationen. Men det jag förundras över då är, och är livrädd för, att när jag är 60-80 år och har förhoppningsvis barnbarn själv, att jag ska sitta där och inte ha förståelse för den här målgruppen.
Mm.
Fast jag har levt ett långt liv och gått igenom den här resan och borde rent krasst kunna möta den här målgruppen bättre. Vad skulle du ge för tips till mig och Sevgi, till 60-80-åriga Sevgi och Sandra? Vad för tankesätt ska vi ha för att bemöta det här bättre? Liksom? Den yngre generationen.
Nej, men jag tror att ni ska vara, försök vara som ni är nu. Alltså, som ni tänker nu. Jag menar, jag tror att många nya insikter kommer komma längs vägen. Jag tror att man kommer bli liksom, man blir klokare framåt. Man blir dummare i vissa avseenden, man blir klokare i andra. Jag tror att bara ha medvetenheten, bara liksom att ha tänkt tanken har ju ett värde. Alltså, skulle du inte ha ställt frågan och inte tänkt tanken, då finns det ju chans att du inte ens skulle ha ändå liksom funderat på att det här kan vara viktigt liksom. Så att jag tror att där har det halva svaret. Sen resten tror jag att det handlar bara om att försöka ha en bra naturlig attityd med människor liksom. Försöka se hela människor och inte bara små delar. Försök att inte umgås med andra generationer. Kan man hitta sådana här sammanhang och inte vara rädd för att liksom bli kompis med personer ur andra generationer. Det tror jag är liksom en, ska man säga, en viktig grej som kan bibehålla en bättre attityd över tid.
Du touchade vid ett ord som jag reagerade på. Det var just rädsla. Och tror att det är rädsla som gör då, om vi tar scenariet kring äldre, farmor och farfar, yngre, 20-åring. Mm. 20-åringen har växt upp med digitaliseringar och vet precis vad som är aktuellt just nu och har ju liksom det ingrott. Mm. Och så har vi den äldre generationen som växt upp med något helt annat. Mm. Och det här som är aktuellt för 20-åringen är ju ganska främmande. Mm. Tror du det handlar om den här rädslan för det? Eller vad tror du det handlar om att man inte lyckas mötas ibland?
Ja, rädsla är absolut en faktor. Alltså att man inte... det man är bekväm med är ju inte, om inte annat, en faktor. Alltså man är bekvämare med... Man kan prata liksom mer horisontellt med människor som är ungefär i samma generation, liksom samma ålder. Men tittar man i arbetslivet till exempel så är det här rädslan att inte hänga med till exempel för äldre människor eller för den delen till och med i min ålder. Alltså att man det är en vanlig föreställning att kompetensen inte räcker till och att man inte liksom är där. Och det är självkänsla och självförtroende som det egentligen handlar om att bygga upp, för att det är klart att man hänger med. Det handlar ju bara om att liksom bibehålla nyfiken attityd och att man vågar fråga. Jag frågar om råd dagligen människor som är betydligt yngre än vad jag är. För att jag tycker att det är, då får man ju liksom, jag vill fråga den som kan det bäst. och den som man har litat på. Och det har ju inte ett spår med liksom när man är född att göra, utan det har ju, men vi tenderar att göra det till det ofta. Alltså man, det finns liksom gränser för att det kan vara, jag tror många tycker att det är liksom genant och jobbigt liksom att fråga en mindre erfaren person om råd liksom. Men det där håller på att ändras, för att nu kommer ju omvänt mentorskap väldigt starkt.
Det har ju jag och Sevgi fått den stora äran att få göra och testa.
Ja, ni har gjort det. Ja, men som kommer i USA, och där liksom blivit en trendgrej att liksom till och med att ha lite som att ha en personlig tränare var ett tag liksom. Så att ha en yngre mentor som håller en liksom uppdaterad, och men också kring så här, faktiskt för äldre företagsledare till exempel, att få en förståelse för hur den generation som man ämnar rekrytera tänker. För att behålla personal kommer ju vara en av de absolut viktigaste faktorerna framåt för alla som driver företag, därför att arbetslivet blir så mycket rörligare och så mycket rörigare.
Tack John för att du har varit här med oss idag och snackat ålderism och allt vad det innebär, och gett oss massa olika perspektiv och exempel på det.
Tack själva, jättekul att få vara gäst i Friktionspodden.
Och tack till er lyssnare. Friktionspodden finns på Facebook och Instagram. Vi vill gärna höra vad du tycker om Friktionspoddens avsnitt. Maila, kommentera, inlägg på sociala medier eller ge oss betyg direkt i anknytning där du lyssnar på det här avsnittet. Ju mer feedback, desto bättre blir vi ju. Ha det gott!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.